country can do for you.
I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Tear down this wall.
I have finally been included in We the People.
Hallå och varmt välkomna till USA-podden Historia, vår sommarserie som i år handlar om legendariska valsomrar och valrörelser som på olika sätt gjort avtryck i den amerikanska historien. Jag heter Kajsa Boglind och vikarierar för Sara Stenholm, och den här veckan har vi kommit fram till valet 1980 som står mellan de här männen.
He said his name was Jimmy Carter and he was running for president. Then he laid out a plan of action and made a lot of sense.
Are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago?
The time is now for strong leadership. Reagan for president.
Sist här hörde vi ljud från Reagan-kampanjen 1980 och en viktig valdebatt, och dessförinnan Jimmy Carters kampanjsång från valet han vunnit 4 år tidigare. Det är mellan de här två männen som höstens val ska stå. Men innan dess så ska klanen Kennedy försöka använda det som finns kvar av den berömda Kennedy-magin. Gina Lindberg, vad är det som står på spel den där sommaren 1980?
Ja, det är verkligen en legendarisk valsommar. Sommaren 80, då är vi i ett läge när sittande presidenten Jimmy Carter blir allt mer kritiserad och allt mer impopulär. Det är ekonomiskt hårda tider i USA och i världen. Det är oljekris, inflationen stiger, arbetslösheten ökar, och det har börjat blåsa en politisk högervind i USA. Och Jimmy Carter utmanas alltså av republikanernas kandidat, Hollywood-kändisen och tidigare Kalifornia-guvernören Ronald Reagan. Han sveper in och lovar sänkta skatter, ljusare tider, starkare militär. Och hans budskap är att staten är inte lösningen på era problem, utan staten är problemet. Och det där är ett budskap som får fäste. Och så finns det ju ytterligare en kandidat med i racet, den oberoende John B. Anderson.
Och vi ska fördjupa oss i allt det här och vad det var som ledde fram till Reagans jordskredsseger med hjälp av dagens gäst Britt-Marie Mattsson, journalist, författare, mångårig USA-korrespondent för Göteborgs-Posten. Välkommen till USA-podden.
Tack så mycket.
Du har bevakat 12 amerikanska val hittills, 13 med det som vi kommer att ha i höst. Och du följde ju den här valrörelsen på plats i USA. Vad är det för stämning som vi ska försätta oss i för att förstå det som pågick då?
Stämningen är, som Gina säger, att det ekonomiskt går det dåligt för USA. Det är mörka tider, och detta påpekas Jimmy Carter hela tiden. Han sitter där som en kofta och värmer sig vid en brasa och har stängt av värmen i stort sett i Vita huset. Han har sålt då Mar-a-Lago, som är tillhör den amerikanska staten. Det är då tänkt för fredsförhandlingar, och det kan sälja till Donald Trump. Han har sålt Sequoia, som är den fina båten som ligger alldeles också vid Potomacfloden. Så att han har skapat en stämning utav att det går inte något vidare. Och plus då att i Irans huvudstad Teheran så har den amerikanska ambassadpersonalen tagits gisslan också, ovanpå alltihopa. Så man räknar, man hela tiden varje dag, ytterligare en dag som de sitter som gisslan. Och dessutom då så utmanas Jimmy Carter internt i partiet. Det där är inte så vanligt. Det hände i 76 när Gerald Ford utmanades utav Ronald Reagan. Men nu är det så att nu kommer en Kennedy. Ted Kennedy kommer in här och utmanar Jimmy Carter i de här väldigt jobbiga tiderna. Det där är liksom stämningen.
Du ska få berätta lite mer om just den där Kennedy-sommaren. Men jag tänkte att vi bara ska dröja lite grann mer vid Carter. Du berättar ju att det ser ganska dystert ut för honom på ett antal fronter. Och det där har också understrukits av att han har hållit ett tal till nationen året innan om energikrisen. Det är där den här koftan som du berättar kommer in. Men också om det som han ser som en moralisk kris i USA.
In a nation that was proud of hard work, strong families, close-knit communities, and our faith in God, too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns.
Jimmy Carter anses ju ha förstört lite grann för sig själv genom att förmedla ett sånt här dystert och ganska uppfordrande budskap. Och precis som du, Britt-Marie, var inne på, så är det ju ytterligare en sak som är ett växande problem för honom, nämligen gisslankrisen i Iran där över 50 amerikanska diplomater hålls fångna på den amerikanska ambassaden i Teheran.
Dagens Eko har två huvudämnen. Misslyckat amerikanskt fritagningsförsök skärper Irankrisen.
President Carter, som efter flygplanskollisionen befallde att fritagningsförsöket skulle avblåsas, tar på sig, som det heter, hela ansvaret för beslutet att genomföra ett undsättningsförsök.
Ginna, påminn oss om vad det är för drama som pågår i Teheran vid den här tiden.
Ja, det här var ju något som präglade hela sista året av Jimmy Carters presidentskap. I slutet av 1979 så togs amerikansk personal vid ambassaden i Teheran, de togs som gisslan. Det var en grupp radikala iranska studenter som tog sig in på ambassadområdet. De klättrade över muren till ambassaden och tog personal som gisslan. De här studenterna stödde den iranska revolutionen. Och det var över 50 personer, över 50 amerikaner som hölls gisslantagna i över ett år. Och de släpptes ju till slut efter förhandlingar i Algeriet. Och den 20 januari 1981, alltså samma dag, bara några minuter efter att Ronald Reagan hade svurits in som president, så kom nyheten om att gisslan hade frigivits efter 444 dagar i fångenskap. Och den här krisen, den präglade ju amerikansk nyhetsrapportering den här tiden. Den fick enorm uppmärksamhet i amerikanska medier och anses ju ha bidragit till att Jimmy Carter förlorade valet. Och vissa skulle till och med säga att det var huvudorsaken till att han förlorade.
Britt-Marie Mattsson, du som bevakade det här då på plats, vad skulle du säga att det betyder för synen på Carter, just det här gisslan-historien?
Ja, det betyder väldigt mycket, för det var ju den totala förnedringen för USA. Dels var ekonomin då, som sagt, väldigt i botten. Dollarn hade en lågvattenmärke. Och ovanpå detta så är det en katt-och-råtta-lek, kan man väl säga, för att uttrycka det väldigt hyggligt, i Teheran. Där man ena dagen tror kanske ska man komma på någonting. Nästa dag så gör man en fritagningsförsök. Total katastrof. Allting läggs då på kartor som då säger jag tar på mig ansvaret. Plus då att han haft det här uppfordrande talet ovanpå det tidigare då till det amerikanska folket, att de inte liksom är tillräckligt bra. Det är ju liksom inte riktigt vad man vill höra. Så att hela det här, och varje dag så var det ju så att de amerikanska nyhetssändningarna inleddes och avslutades med de stora sändningarna. Idag är det ytterligare en dag som de här amerikanerna sitter då som gisslan i Teheran. Och så la man det varje dag. Ingen kunde liksom glömma detta. Så det passade inte alls in för stormakten, supermakten i USA, att utsättas för detta, som då var en total förnedring, kunde det beskrivas som ifrån republikansk sida, att inte Carter var tillräckligt bra. Amerikanerna gillar inte två saker. Ett, att USA är svagt. Dessutom gör ett fritagningsförsök som misslyckas. Och ovanpå det har en ekonomi som de själva på något sätt beskylls för att ha förorsakat. Det här sammantaget så blev det väldigt en totalt utförslöpa för Jimmy Carter.
Jimmy Carter, så långt alltså en man med problem, får man väl ändå säga, under den här tiden. Ronald Reagan då, som utmanar honom från republikanskt håll. Vem är han, Gina?
Ja, vid den här tiden, 1980, så är han känd som tidigare guvernör i Kalifornien. Han har försökt bli republikanernas presidentkandidat tidigare. Det här är tredje försöket. Och vissa tycker i det här läget 1980 att Ronald Reagan är för gammal för att kandidera. Han är 69 år valåret 1980. Så att det är ju rena ungtuppen jämfört med dagens kandidater. Men hans ålder är något som diskuteras. Och han sveper in i valrörelsen med sitt stora vita Hollywood-leende. Han har den här framgångsrika karriären som guvernör bakom sig. Han är känd som väldigt skicklig kommunikatör, the great communicator, och han har ett budskap som andas optimism och framtidstro och hoppfullhet. Han kommer in med löften om att förbättra amerikanernas liv. Han pratar om att sänka skatterna, han vill göra USA säkrare genom att satsa mer på militären, och han blir ju en väldigt tydlig kontrast till demokraternas Jimmy Carter.
Vi kan lyssna lite på valreklam för Ronald Reagan. Så här kunde det låta i amerikanska tv-apparater.
If we're going to stop inflation, we must do it now. Not with bigger government. It takes better government. That's what we owe ourselves and our children. That's why I'm running for president.
Only one man has the proven experience we need. Ronald Reagan for president. Let's make America great again.
Påminner lite om en annan mer samtida amerikansk republikansk presidentslogans. Vi kan passa på också att säga att vi ju gjorde flera avsnitt bara om Ronald Reagan förra sommaren. I den sommarens upplag av USA-podden Historia. Så lyssna gärna på dem, alla ni som vill ha lite mer än den här snabbpresentationen. Fick vi med att han också har varit skådis, Gina?
Precis, det är han ju också känd som, även om det vid den här tiden är ganska länge sedan han har haft sin Hollywood-karriär. Men det där har han ju med sig, och förmågan att framträda och förmågan att förmedla ett budskap, det anses han vara väldigt skicklig på.
Viktigt för bakgrunden om Ronald Reagan. Men okej, Jimmy Carter då, han har haft det tufft, det har vi redan varit inne på, under primärvalen fast han är sittande president. Och Britt-Marie Mattsson, han utmanas alltså, det var du inne på redan tidigare, av Kennedy, eller hur?
Han utmanas av Ted Kennedy, den enda återstående av den ursprungliga, de söner som fanns i familjen Kennedy, alltså John F. Kennedy, Robert Kennedy, och så har vi då Ted Kennedy, och den äldsta brodern Joseph dog under i ett flyguppdrag under andra världskriget. Så han är den yngste och den återstående Kennedy som allt hopp samlas kring från familjen framförallt.
Och du följer hans kampanj på plats i Cape Cod på den amerikanska östkusten. Ge oss lite bilder.
Ja, egentligen har ju Ted Kennedy förlorat redan i primärvalen, för han har inte tillräckligt många delegater för att kunna slå Jimmy Carter som är sittande president. Så partiet har liksom, de är ju inne och ska ena sig kring då Jimmy Carter. Men familjen Kennedy ger ju sig inte så enkelt, utan de har ju sin compound ute i Hyannisport ute på Cape Cod. Och de utnyttjar hela den här sommaren till att skapa då en känsla som fanns redan under valkampanjen under John F. Kennedy 1960. Ungt, framåtblickande, solsken, segel i bukten, och här kan man då göra någonting. Så allting som går att göra här, så kampanjen som Ted Kennedy faktiskt fortsätter inför det här konventet som han ska då egentligen förlora eftersom han inte har tillräckligt med delegater, sker då ute på Cape Cod. Jag tänker särskilt då på när hans mor då, matriarken Rose, fyller 90 år, så ser man till då att huvudgatan där här Hyannisport, så har man då stängt av den, och så kommer Rose då i en öppen bil, och hon sitter där med rosor i famnen och med en stor fantastisk hatt och rosblad i hela bilen, och folk så ropar glada saker och kastas in rosor och sådär. Jag fick ju känslan och tänkte, herregud, det här känns ju som när John F. Kennedy åker i Dallas med en öppen bil, eller också för all del när Robert Kennedy sen åkte och man var orolig skulle gå för honom i den öppna bilen. Men på något sätt så ska jag ha känsla av redan då att familjen förstod den här sambandet med den här fruktansvärda händelsen i Dallas, men samtidigt så kunde man återskapa någon slags känsla här med den öppna bilen, mamma sitter där. De var otroligt skickliga den här sommaren att skapa att vi har inte gett upp, det finns en chans här, det finns inte en chans bara, möjligheten är att ett öppet konvent, alla delegater släpps fria. Det tog sen upp på konventet dessutom och det slogs ner, det avvisades, men då kommer ändå Ted Kennedy att få chansen att då kommer alla delegaterna att känna, nej men vi har nog röstat lite fel här på Jimmy Carter under primärvalen under våren, och nu är det dags för den stora frälsaren Ted Kennedy ska komma in här. Så det var den stämningen man skapade, det var en otroligt het, varm sommar, och det var väldigt, som journalist och sådär, var väldigt lätt att komma nära, och de verkligen öppnade upp mot allt och alla, därför att de ville då ha den här enorma känslan att det fanns en framåtblickande, någonting helt annat mot det då som hela tiden låg som en mörk skugga, Jimmy Carters presidentskap.
Och hur väl fungerar det här då på amerikanerna? Vad har man för bild av familjen Kennedy vid den här tiden?
Ja, en ganska god bild i och för sig kan man väl säga, men den har ju på många sätt chanserat under åren, och framförallt vi har ju då Ted Kennedy Chappaquiddick, där då en ung kvinna drunknar och han sitter själv vid ratten där ute på ute vid Shawakuid liksom ligger det som ute vid Martha's Vineyard. Så att där är nu utanför, helt enkelt utanför Cape Cod. Dessutom då så finns det en massa skandaler här. Han har inte riktigt kunnat förklara själv när han blir intervjuad. Varför vill han bli president? Det hålls emot honom. Han känns inte riktigt mogen att ta det här ansvaret. Det går då rykten, inte bara rykten, utan man kan ju då ändå, även vi som var journalister kan väl notera att det var ett ganska grovt festande här. Det dracks en hel del alkohol och så. Och det här liksom har spritt ut sig att han inte riktigt den Kennedy som hans bröder då var och som han önskade sig. Men ändå, det finns den här starka magin och släkten är otroligt samlad kring honom. Så man ser ju då även på den här tiden att alla då, nu talar vi om allting från gamla, från Jacqueline Kennedy till alla, finns omkring här vid olika tillfällen för att stödja och stötta. Så att det, men sen upptäcker man ju då ändå att det har inte räckt i primärvalen trots allt för att få tillräckligt många delegater.
Och vi kan lyssna på en liten bit i den här, från den här intervjun året innan där Ted Kennedy inte har lyckats svara speciellt stringent på frågan om varför han vill bli president.
Why do you want to be president? Well, I'm were I to make the announcement and to run, the reasons that I would run is because I have a great belief in this country that it is as more natural resources than any nation of the world.
Ja, och här följer ett långt och trevande svar som får en hel del kritik. Så Britt-Marie, hur slutade hela för Ted Kennedys del?
Det slutar egentligen med rätt fantastiskt, för sen kommer det här stora konventet då, demokraternas konvent, det är då på Madison Square Garden i New York, stekhet även då, och nu så är det ju helt uppenbart att här kommer det vara en maktkamp på golvet mer eller mindre om de här delegaterna. Läggs fram förslag om att de ska frisläppas, de ska rösta hur de vill. Kennedy ligger i som hans kampanj som en rem. Jimmy Carter försöker hålla emot, och så slutligen då så kommer då den här omröstningen som visar att Jimmy Carter vinner då partiets nominering. Men han är ändå på något sätt blir bifiguren, för här träder då Ted Kennedy in trots allt på arenan. Och då är han inte så här tvekande och liksom hur ska det bli och varför och sådär, utan då har han läst på och fixat ett bra tal. Så han håller då ett helt otroligt tal faktiskt då, om hoppet lever, drömmen ska aldrig dö. Och hela konventet blir bara, det liksom exploderar hyllningar. Medan däremot Jimmy Carter, han säger att tack för ert förtroende, så är det lite lama applåder. Och sen ovanpå allt detta då, som det inte kunde bli ännu värre, så är det så att i de här konventarenorna så är det alltid nät med mängder med ballonger. Och så när man då nominerar så trillar alla dessa ballonger ner och konfetti och sånt där. Och på något sätt så lyckas ju inte det här seglet där som håller alla ballongerna tappa av, utan det håller fast, så att det trillar ner de 4-5 ballonger lite grann så där. Och bara det visade på något sätt att alltihopa var avslaget, och på något sätt så blir det sen resten av kampanjen präglades av det här konventet, och där man då ändå Kennedy steg ut. Han kom ju aldrig tillbaka på det sätt som kanske en del trodde, men han var ändå på något sätt den segraren vid det här konventet.
Okej, då har vi konventen, klara nomineringarna. Är alltså då inte Ted Kennedy, utan det är Jimmy Carter som ställs mot Ronald Reagan. Sommaren övergår i höst, och Gina, vad är det Reagan och Carter går till val på?
Ja, Ronald Reagan, han lovar att sänka skatterna och minska regleringarna. Det är ju överhuvudtaget väldigt mycket fokus på ekonomin, och han lanserar något han kallar för Reaganomics. Och han lovar också att banta den federala statens utgifter. Det är mycket budskap om att the government är inte lösningen, the government är problemet. Det där återkommer i hans kampanjtal som ett mantra. Så mycket fokus på ekonomin. Han pratar också om utrikespolitiken. Han vill öka den militära budgeten. Han pratar mycket om att stoppa spridningen av kommunismen. Det där är ett återkommande budskap i Reagans tal. Så låter det på den republikanska sidan. På den demokratiska så har vi alltså Jimmy Carter som nu är klar och nominerad. Och som Britt-Marie säger, entusiasmen är ganska ljummen kring hans kandidatur. I sina valtal så går han till hård attack mot Ronald Reagan. Han säger att Reagans politik kommer att utarma sjukvårdssystemet. Det här kommer leda till ökade klyftor. Det kommer leda till nedskärningar för de fattigaste. Och när Carter pratar om utrikespolitiken, för det är ju ett stort ämne, då lovar han en moralisk utrikespolitik. Det där är någonting som han beskriver sin egen utrikespolitik som vid den här tidpunkten. En moralisk utrikespolitik, och med det menar han att USA ska fokusera på att sprida demokrati, sprida mänskliga rättigheter över världen. Så att de har helt olika inställning till vilken roll USA ska ha på världsarenan. Och Jimmy Carter pratar väldigt mycket också om kärnvapen. För det här är ju en stor fråga vid den här tidpunkten. Han pratar om behovet av att kontrollera kärnvapen. Och det blir en stor grej i en av tv-debatterna på slutet när han säger att han har frågat sin dotter Amy Carter, vad är den viktigaste frågan i valet? Och då har dottern svarat, påstår han, det är kontrollen av kärnvapen. Och det där hånas ganska mycket av politiska motståndare och av olika programledare, och det blir en del ledarkommentarer kring att stämmer det verkligen att ett litet barn har sagt att det är kontrollen av kärnvapen som är den viktigaste frågan. Men Jimmy Carter hävdar att det är en av de frågorna som är viktigast för honom, och det var så Amy Carter uttryckte det när han frågade henne.
Och det är ju faktiskt så att strax före valet så är det Jimmy Carter som leder i opinionsmätningarna. Men så händer någonting som förändrar allt.
The League of Women Voters is pleased to welcome to the Cleveland, Ohio Convention Center Music Hall President Jimmy Carter, the Democratic Party's candidate for re-election to the presidency, and Governor Ronald Reagan of California, the Republican Party's candidate for the presidency. The candidates will debate.
Ja, veckan innan valet så hålls valrörelsens faktiskt enda tv-debatt mellan Reagan och Carter. Och mot slutet så vände sig Reagan direkt till tv-tittarna.
Next Tuesday is election day. Next Tuesday all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago?
Ja, Gina, beskriv vad det är som händer här.
Ja, det här är 28 oktober 1980, så det är bara en vecka före valet. Och debatten hålls alltså i Cleveland, Ohio. Det är Carter och Reagan på scenen. Och det här som vi hörde är det ögonblicket som många minns från den här debatten. Den här eleganta formuleringen från Ronald Reagan på slutet. När han vänder sig direkt till väljarna, tittar in i kameran och säger: när du går till vallokalen på tisdag, fråga dig själv, har du det bättre nu än för 4 år sedan? Är USA säkrare idag än för 4 år sedan? Och om du inte gillar den här inriktningen som USA är inne på nu, då har jag ett förslag på en annan inriktning som du kan välja. Och det här var en debatt som förmodligen fick väldigt stor betydelse. Det är, om man tittar på historien, så är det här är en av de tv-debatter i USA som har haft allra störst tv-publik. Det var 80 miljoner som tittade den där kvällen. Och opinionsmätningarna efteråt visade att 2/3 av tittarna, efter att de hade sett debatten, så föredrog de Ronald Reagan.
Och det här sättet att formulera sig, alltså att ställa en fråga till väljarna på det sättet, har ni det bättre nu eller inte, det har ju blivit en riktig klassiker som många politiker har använt sedan dess. Och det här anses ju ha bidragit till en av de mest dramatiska sista sekunden vändningarna när det gäller opinionen. Och veckan efter debatten så fullständigt krossar Reagan Carter i presidentvalet. Britt-Marie, beskriv den här jordskredssegen.
Ja, för det första var det många saker som då inte Jimmy Carter vågade ta upp. Han hade faktiskt undertecknat ett avtal just om kärnvapenbegränsningar med Brezhnev. Jag var i Wien och stod där och tittade på det här, men det vågade han aldrig ta upp för inför kongressen för godkännande. Därför att han hade då Reagan emot sig där. Så att där fanns ju många saker, men nu Även jag kommer att träffa Pat Cadell som var The Wizard på den tiden, som mätte internt för Demokraterna, för Jimmy Carter. Han sa, ja, han kan ha 25 000 på ett valmöte i Chicago, man kommer inte vinna valet. Så det fanns ju en känsla här redan innan det här berömda uttalandet, den här debatten, att det här skulle inte gå. Men det som är intressant sen på valnatten, det är ju att de här interna mätningarna sitter ju då Jimmy Carter med. Han vet ju ungefär hur det ser ut. Så innan Kalifornien har röstat färdigt, så plötsligen så erkänner han sig besegrad, vilket ju är helt orimligt. Alltså det är fortfarande röstar man i Kalifornien och andra delstater. Och jag kommer ihåg då också att Ronald Reagan blev uppenbarligen helt överrumplad. Han lär ha stått i duschen och hörde detta. Nancy kom in och sa, har du fattat att Jimmy Carter har gett upp? Du har vunnit. You are my love, you are the new president. Och sen gick de ut åt middag som de alltid brukade göra där i Kalifornien. Och så småningom då så kom Ronald Reagan fram. Det var alltså en total kollaps på något sätt på slutet på Jimmy Carters ledarskapstid, därför att han tog planet hem till Plains i Georgia där han var ifrån redan innan Ronald Reagan hade erkänt att han hade liksom vunnit valet. Så det var som sån där, det var en total, det var som att all luft gick ur alltihopa på en gång, och där stod Reagan som den där store segraren, och medan då Carter liksom bara smög ut i kulisserna.
En total jordskredsseger alltså för Ronald Reagan. Gina, varför vinner han så stort?
Ja, han vinner så stort för att han har en politik som väljarna gillar och tydliga löften som väljarna uppskattar. Han har ett budskap om sänkta skatter och Reaganomics, och det där går hem i de här tiderna av rekordinflation och långa köer på bensinstationerna och allmänt deppig ekonomisk stämning. Så att det här hoppfulla budskapet som handlar om ekonomin men också om USAs roll. Han pratar om the shining city on a hill. Det här går hem. Och även hans utrikespolitiska budskap om att ta i med hårdare tag och stärka försvaret. Och det är ju också vid den här tidpunkten, det är ju en historisk högervåg som viner över världen och som gör honom till rätt man vid rätt tillfälle i USA. Och det märks ju inte bara i presidentvalet där det verkligen är en jordskredsseger för Ronald Reagan, utan det märks också i valet i kongressen. Där går republikanerna också rejält framåt, så att de plockar upp flera platser i representanthuset, även om demokraterna fortfarande fick majoriteten där, och så vinner de kontrollen över senaten, och det är första gången på 28 år som republikanerna får majoriteten i senaten i kongressvalet 1980.
Britt-Marie, vad är det för politiskt projekt som Ronald Reagan därmed kan sjösätta?
Ja, han kan ju sjösätta den helt nya attityd. Dels det här som Gina talar om, den nya Reaganomics och det nya sättet att bedriva ekonomisk politik. Men han vänder ju på helt på kuttingen också när det gäller alltså förhållandet till för detta Sovjetunionen. Det vill säga, förr hade man ju då diskuterat detta SALT 1 och SALT 2-avtal, och man skulle begränsa antalet interkontinentala vapen. Det här mötet som hade varit i Wien då, som där både Brezhnev och Jimmy Carter hade undertecknat i alla fall någon slags idé om hur man skulle kunna begränsa eller minska antalet interkontinentala kärnvapen. Så det, nu blir det lite mer utav kalla kriget, hårdare tag. Men sen kommer ju det här ändå, så småningom så har vi ju det här mötet i Reykjavik, det berömda då, som där Gorbachev kommer in i bilden, och där då Reagan och där man undertecknar avtalet då, eller detta sagt, man börjar diskutera ett undertecknande av avtal med medeldistansrobotar och så. Men det är en väldigt tuff tid här. Vi talar om stjärnornas krig som Reagan lanserar, och vi talar om en väldigt massa andra saker som alltså den kraftiga upprustning på den kärnvapenområdet, totalt i motsats till det som då Jimmy Carter hade då förespråkat. Så att liksom på något sätt så blir det hårdare tag i den internationella politiken, kan man väl sammanfatta med. Och det blir alltså den här Reaganomics som sen visar sig inte alls vara någon säkert lyckad lösning för varken det amerikanska samhället eller världen i stort. Men som då han lyckas genomföra detta, han sitter ju faktiskt också sen 8 år som president.
Och vi gjorde som sagt flera avsnitt bara om Ronald Reagan och hans betydelse här i USA-podden Historia förra sommaren. Men Jimmy Carter har vi inte pratat fullt så mycket om. Britt-Marie, hur ser man på honom idag bland demokrater i USA?
Ja, det är en väldig skillnad. Alltså, jag kom ihåg 76 då, den här enorma optimismen. Jag var nere i Plains och allting var öppet och glatt och det fanns en framtidsoptimism och nu skulle det hända saker. Det var ju bara fyra år efter Watergate. Så att jag menar det här, eller 2 år efter Watergate. Så det var ju väldigt snabbt efter här, så det fanns den här känslan att nu skulle det hända saker. Sen kom den där totala bilden. Man vill inte tala om Jimmy Carter. Han hade liksom bara smugit sig ut efter 4 år som president. Han var misslyckad. Det fanns inte ett intressant ord att säga om honom, inte ens om honom som person, som den hedliga hedersknyffel han egentligen var. Och den, när han talar om det här talet lite om hur man ska då se på sig själv och vem, hur mycket moral och sånt där. Inte ens det gick hem överhuvudtaget. På de senare tiden kan man väl säga, så vill jag säga de senaste 20 åren, så har man börjat omvärdera Carter. Men han var en bra person, han gynnade inte sig själv, han ville gott och det fanns ingenting illa att säga om honom egentligen. Så att långsamt har man då börjat omvärdera honom. Men fortfarande så finns det de här 4 åren då som demokraterna tycker med viss rätt att då skedde det liksom, det gick en nedgång. Det var svårt att liksom komma tillbaka sen för demokraterna under många år därför att hans presidentskap hade uppfattats som mindre lyckat både av republikanerna men också av demokraterna. Jordskredsstegen talar sitt tydliga språk. Men på senare år nu så börjar man också se att han har jobbat totalt utan egen vinning med en eget institut med fredsfrågor, nedrustning, habitatprojekt. Varje år varit ute tillsammans med Rosalind som nu är död. Men i alla fall de var där ute och hamrade då på bostäder för människor som inte hade möjlighet att skaffa sig egna. Och så att man ser nu efterhand hur hela hans liv har genomsyrats att han egentligen var en väldigt god människa.
Vad säger du, Gina, om det här att Jimmy Carter vände sig till väljarna och var så pass uppfordrande? Han uppmanade till minskad konsumtion och allmän skärpning. Är Carter den sista presidenten som vågat sig på att försöka uppfostra medborgarna?
Ja, han pratade ju mycket om moral och etik, som Britt-Marie säger. Jag är inte säker på att han skulle hålla med om att han försökte uppfostra väljarna, men han pratade mycket om moralfrågor och det är ju särskilt ett specifikt tal som man brukar hänvisa till när Carter beskrev det dystra läget i landet och han pratade om det faktum att en majoritet av amerikanerna vid den här tiden hade en negativ syn på USAs utveckling. Och i det här talet så uppmanar han folk att tala väl om USA bland annat och det upplevdes ju av många som uppfordrande. Han själv har beskrivit det där som att han bara ville vara ärlig. Men det fick ju blandat mottagande. Och jag hörde en statsvetarprofessor en gång som beskrev det där som att Jimmy Carter gick till val på att skapa en stat, a government som var lika god som folket. A government as good as the people brukade han prata om. Men sen när han väl blev president så var hans budskap att folket inte var tillräckligt bra utan behövde förändras eller behövde skärpa sig på olika sätt. Och det här fick han ju mycket kritik för. Men jag tror också att man ska påminna sig om sammanhanget och världsläget. Att det är nog få presidenter som skulle klara av att bli omvalda med en sån lågkonjunktur för det första, ett sånt dystert ekonomiskt läge och ett sånt dramatiskt världsläge där den här gisslankrisen på något sätt blev kulmen på flera utrikespolitiska kriser och gisslankrisen verkligen verkar ha varit en bidragande orsak till att han förlorade.
Det här är ju på så många sätt en annan tid, men jag tänker, Gina, på hur jämna de senaste valen har varit mellan kandidaterna. Vi har ju pratat här i USA-podden om att det i princip handlar om 0,5% av amerikanerna som kan komma och avgöra valet nu i höst. Kommer vi någonsin att komma tillbaka till den här typen av jordskredseger som den som Ronald Reagan fick 1980?
Det är verkligen tveksamt, därför att på den här tiden så handlade det om att nå den breda mitten. Och det lyckades ju Ronald Reagan verkligen göra. Och den breda mitten är ju närmast utraderad idag i amerikansk politik. Det är ett väldigt polariserat politiskt landskap vi har i USA idag på ett helt annat sätt än på 80-talet. Och Reagan blev ju historisk genom de här enorma segrarna som man knappt har sett någon jämförelse med senare. Men enorm seger både 1980 och sen även valet efter 84. Då vann han ju ännu större om man ser till elektorsrösterna. Så väldigt god marginal för hans båda vinster som president. Man ska nog inte utesluta något i amerikansk politik framåt. Men så som läget är nu så är det svårt att se att någon kandidat skulle vinna med de här siffrorna.
Britt-Marie, på vilket sätt tycker du att det här valet har fått betydelse eller att man kan se betydelse för USA idag?
Det var ju mycket som försvann det här valet. Påminner mig bara om hur det hade sett ut under Jimmy Carter. Man ska ju genom äran åt att det var han faktiskt som ändrade amerikanska politiken mot apartheidsystemet i Sydafrika. Jag kommer ihåg att jag var i Mosambik när Andrew Yang som hade jobbat ihop då med Martin Luther King. Som man vände alltihopa. Man var också började diskutera detta med någon form av tvåstatslösning. Kanske man skulle göra någonting när det gällde Israel och Palestina. Han var framsynt på många sätt. Men när Reagan kom in i bilden så blev det en tvärnit faktiskt också på de här grejerna. Man kan då se att i och för sig så utvecklades den här tankegångarna så småningom och så, men han fick ju aldrig fullfölja den politik, utrikespolitik, det upplysta egenintresset som Carter talade om. Jag träffade honom också senare när han hade då avgått som förlorat som president, och det var det han återkom till någonstans, att han kände att det var tragiskt att han inte hade fått fortsätta, framförallt då när det gällde södra Afrika, Sydafrika specifikt, men också Mellanöstern. Vi ska ju komma ihåg att han var med här när det gällde det här separatfreden mellan Israel och Egypten när det gäller Sinai. Så att jag menar, han hade faktiskt framgångar också. Men det har vi liksom bara raderat bort. Och han har sammantaget kan man väl säga att Reagan har haft fantastiska levnadstecknare som höjt honom till skyarna. Jimmy Carter har inte haft några levnadstecknare som har varit i närheten utav att ge honom någon ära.
Gina, vad säger du? På vilket sätt har det här valet 1980 betydelse för USA idag?
Ja, historieskrivningen inom republikanska partiet är att Reagan återförde prestigen för presidentskapet och för USA. Det där finns det förstås skilda meningar om. Man kan också peka på vilka ekonomiska klyftor som uppstod i USA under Reagans presidentperiod till exempel. Men han blev ändå en av USAs mest populära presidenter efter det här valet 1980. Och han är fortfarande en sorts ikon inom den amerikanska konservativa rörelsen. Nästan alla presidentaspiranter bland republikanerna, när de lanserar sina kampanjer, så säger de någonting om Ronald Reagan. Han är ju nästan kunglig, så det hör till att man ska referera till honom. Eller i alla fall gjorde det fram till att Donald Trump kom. Men så har det sett ut inom republikanerna, att han har varit en ikon. Och han ses ju också som en skicklig representant för varumärket USA. Och det där tycker jag är ett budskap som har gått igen i de senare valrörelserna och även den här valrörelsen som vi är inne i just nu. Att Joe Biden pratar mycket om varumärket USA, att återupprätta USAs rykte och förtroende i världen. Och det pratar Donald Trump också om, fast från ett helt annat håll och en helt annan synvinkel. Men de pratar om USA som varumärke, som symbol, som ledare på världsscenen. Och de gör det på ett sätt där man hör ekon från valrörelsen 1980 och från Reagans retorik.
När man djupdyker i amerikansk nutidshistoria så är det också en annan sak som har slagit mig, och det är hur annorlunda tonfall det är mellan demokrater och republikaner jämfört med idag. Och som avslutning tänkte jag bjuda på ett klipp från invigningen av Jimmy Carters presidentbibliotek 1986. Och där talade ingen mindre än hans forna politiska huvudmotståndare.
I have an honor that I have never had before in my life. Ladies and gentlemen, the President of the United States.
President Carter and Mrs. Carter, it is indeed an honor for Nancy and me to be here. None of us today need feel any urge in the name of goodwill to downplay our differences. On the contrary, in a certain sense, we can be proud of our differences because they arise from goodwill itself, from love of country, for concern for the challenges of our time, from respect for and, yes, even outright enjoyment of the democratic processes of disagreement and debate.
Ja, Gina, visst är det svårt att tänka sig att Donald Trump skulle kunna hålla motsvarande tal när Joe Biden får sitt presidentbibliotek?
Ja, verkligen. Och det här tycker jag, när jag tittat på gamla klipp från 1980 inför att vi skulle spela in det här, så tycker jag att det här var något av det som slog mig mest. Den här tonen som var då, alltså att det fortfarande fanns någon sorts kontrakt om hur man skulle uppföra sig som president eller som politiker på den här nivån. Det är ju helt otänkbart, som du säger, att tänka sig att Trump skulle hålla ett sånt här tal till Biden, eller tvärtom, att Biden skulle hålla ett sånt här tal till Trump. Vi har ett läge nu i amerikansk politik när Trump inte ens dök upp på installationen när Biden svors in som president och inte ens erkänner att han förlorade valet i förra presidentvalet. Så att det känns länge sedan man hörde den här tonen mellan motståndare i amerikansk presidentpolitik.
Det var andra tider och det var allt för den här veckan. Tack Gina Lindberg och tack Britt-Marie Mattsson. Tekniker var Linus Sjöholm och jag heter Kajsa Boglind. Vi hörs nästa vecka och då ska det handla om valet 1992.